Vi har nått ett vägskäl där det är dags att bygga nya allianser, samarbetsformer och tankesätt. Och en lösning på de globala säkerhetsproblemen kunde vara en sammanslagning av de nordiska länderna. Så säger den svenska historikern Dick Harrison i en intervju med Iltalehti. Harrison anser att en ny version av Kalmarunionen, alltså en förening mellan Sverige och Finland, inte alls är omöjlig och skulle gynna båda länderna. Välkommen till Slaget där vi idag ska diskutera vad en ny union mellan Finland och Sverige skulle innebära och hur sannolik en sån återförening är. Tillsammans med just Dick Harrison, välkommen med i dagens debatt. Hallå, hallå. Har vi med oss
Dick Harrison? Hallå, hallå. Hallå. Dick Harrison, Åkap i Sverige i Skåne.
Välkommen med, Dick Harrison. Och vi har också med oss Mikko Majander som är docent i politisk historia och samhällsanalytiker på tankesmedjan Magma. Och han har en liten annan syn på den här eventuella unionen. Välkommen med Mikko Majander.
Tack så mycket.
Jag heter Mikaela Löv. Men jag vänder mig först till Dick Harrison. Vilken är bakgrunden till dina uttalanden i den här intervjun med Iltalehti som sen också har spritt sig i finlandssvensk media?
Ja, jag fick frågan från tidningen om jag ville uttala mig om världsläget. Och det gjorde jag det mot bakgrund av diskussioner som numera förs i svensk press åt alla möjliga håll. Eftersom Sverige har fått en helt ny radikal strömkantring i sin utrikespolitik. Sverige har yvts över att vara världens mest neutrala och fredliga land som inte vill ha band till några andra, till att ha blivit en entusiastisk NATO-medlem med blicken mot Europa och befinner sig i en omstöpning av sin egen bild på sig själv och sin identitet. Mm. Och då har det framförts förslag från alla åt alla möjliga, till exempel stärka EU eller återknyta bandet till Norge eller Kalmarunion med hela Norden och så vidare. Och då tänker jag med historiskt perspektiv att det finns, om man nu ska tänka i nya banor, vilket jag tycker är bra, vi utvecklas jämt, differens jämt, att det mest naturliga första steget vore att göra den enklaste kopplingen, nämligen den mellan Sverige och Finland. Mycket mer så sa jag inte, men jag kan naturligtvis utveckla det här i detalj. Jag tror att vi behöver ha provisoriska utopier och visioner för en bättre framtid och i en orolig värld med trygghetslängtan och fruktan för i det här fallet Ryssland, så vinner vi på att tona ned nationalistiska gamla, alltså kosmetiska frågor och sikta på det vi har gemensamt. Och då är det här en bra tankemodell i alla fall. Sen förväntar jag mig inte att det här blir av imorgon, men 20-30 år så är det realistiskt och menar jag positivt.
Mikko Majander, hur kommenterar du det här som Dick Harrison säger?
20-30 år är ganska lång tidsperiod att titta framåt och vi vet inte ska Europeiska unionen eller NATO fungera då eller ska Ryssland fortfarande vara en sån aggressiv, ovänlig granne som nu. Jag tycker nog att vi har alla möjliga fördelar att utveckla samarbete med Sverige och hela Norden tillsammans, öka sitt tyngd inom de större internationella kontexter. Men det som jag har lite svårt att föreställa mig är att skulle det hjälpa att slå stater tillsammans, att skulle vi klara bättre att utveckla samarbete på dessa områden och inte väcka kanske gamla spänningar som har varit i historia, och till exempel nationalismen är inte alls död i dagens Europa.
Mm. Det var lite det som du tog fast på här i den här artikeln. Du tror att en sammanslagning skulle kunna ge liv åt gamla strider. Du tog upp det nu också. Vad är det du tänker på då? Vilka strider?
Först och främst det är frågan att hur skulle man dela makten, om det är Sverige, Finland eller Finland och Sverige en samma stat. I nuläget redan, det är ganska snabbt, Sveriges population är dubbelt så stort än Finlands, ekonomiskt mycket starkare. Det är kanske bara i försvarsfrågor och säkerhetspolitik där Finland är lika stark eller starkare än Sverige. Mm. Så jag menar att skulle det makten delas på detta sätt att den gemensamma stat leds från Stockholm och på svenska. Mm. Och det är nog nästan säkert att det skulle väcka reaktioner om den östra rikshalvan.
Mm. Det Karlsson, vill du kommentera?
Ja, jag kan gå in på det mycket noga. Mm. Hade det varit ett system där vi hade haft olika åsikter om försvar och utrikespolitik, helt olika välfärdssystem, administrativ praxis, skatteväsen och framförallt ojämlikhet mellan nationerna, då hade det här varit en icke-fråga. Det hade varit en väldigt dålig idé att ens diskutera det. Men så är det inte idag. Sverige och Finland har i princip identiska syn på försvar och utrikespolitik, samma hotbilder. Våra välfärdssystem, skatteväsen, administrativ praxis, lagväsen, nästan samma sak. Nu är det, och det här är min viktigaste punkt, inte längre någon större ojämlikhet mellan nationerna. Det var det förr. Idag så finns det ingen i Sverige som betraktar Finland som någon sorts underlägsen lillebror, utan som en jämbördig partner och en god kompis vid sidan av. Och då har vi de strukturella frågorna fastställda. Här föreligger inga stora djupa problem. Däremot finns det kosmetiska frågor, som jag kallar dem, symbolfrågor av nationalistisk karaktär. De kan man hantera förhållandevis lätt om viljan finns. Låt mig ta några exempel. Var ska huvudstaden ligga? Mm. Jag skulle absolut inte hävda att den ska ligga bara i Stockholm. Vi har ett parallell exempel i Nederländerna. Det är ett mycket mindre land. Då har man två huvudstäder, Haag och Amsterdam. Jag ser det som helt självklart att om vi går ihop så är Helsingfors och Stockholm huvudstäder och delar på administrativ börda där man kan turnera mellan städerna. Detta är inte svårt. Jag ser också möjligheter till att man inte alls slår ihop allt. Jag menar i Great Britain, United Kingdom, då har de fotbollslag, hockeylag, parlament i Skottland, Wales och England som fortsätter att konkurrera. Detta är inget svårt, det är fortfarande en stat. Flaggan, ja, vi kan behålla båda flaggorna och sen ha en gemensam flagga, till exempel Kalmarunionens gamla från 1400-1500-talet som övergripande. Statsskicket, det finns flera olika sätt att kombinera det här på. Man kan ha monarkier inom republik, det har man i Malaysia, Uganda och så vidare. Man kan ha monarki plus riksföreståndare som kan kallas president. Så hade vi det på 1400-talet. Eller man kan ha folkomröstning. Det här är kosmetika. Detta kan man reparera, göra något åt om viljan finns. Likaså med namnet. Det kan heta Sverige, Finland, Suomi, Ruotsi. Alltså låta namngivande språket dominera. Med mera med mera. Allt detta bygger på att det finns en nationell, alltså internationell vilja att slå ihop länderna. Och jag ser detta som den stora stötestenen. För just nu så tänker folk mer i gammaldags nationalism än i visionära gemenskapsformer. Men vad jag skulle vilja, men vi måste få lov att ha provisoriska utopier. Det är att vi i framtiden, och i Sverige kan jag se att det här är på gång, lär oss att mer än gammal vanlig nationalism istället tänka i termer av gemensamma värderingar, historiska erfarenheter, kulturella referensramar och inte minst sammanvävda ekonomier. Och där är Finland och Sverige väldigt sammanvävda, med Finland som en stark aktör i det svenska näringslivet. Och dessutom språk. Vi har jättemånga i Sverige som idag talar finska. Finska förvaltningsspråk i flera kommuner. För att citera Henrik Meinander så har det funnits en återväxt sammankoppling mellan Sverige och Finland genom folkvandringen på 50-talet när 750 000 finländare flyttade över. Så att på många sätt så har vi grundbasen för gemensamma värderingar som vi inte utnyttjar tillräckligt mycket. Eftersom vi inte har drivkrafterna. Nu har vi drivkrafter. Fruktan, längtan efter trygghet. Och sen ser jag, visst man kan säga att det här kan vi utveckla tillsammans var för sig. Och det är helt sant, det är klart vi kan. Men jag ser det som synergieffekter och gentemot omvärlden en mycket stabilare och starkare position. Om vi gör det inom ramen för ett statsförbund, hur vi nu än väljer knyta samman det.
Om jag ger lite annorlunda synpunkt på dessa bra argument. Jag tycker det är mycket bra att, Och jag är helt ensam att Finland och Sverige är i dagens läge jämbördiga partner. Fast vi är inte bara likadana. Vi har till exempel politisk kultur och politiskt system är ganska annorlunda i Sverige. Man kan börja med valsystemet och allt sådant. Om det där att liksom antalet av människor som har född i Finland, som bor i Sverige, det har minskat kraftigt. Därför att de människor som flyttade som arbetskraft till Sverige 60-70-talet, de är ganska gamla och håller på att dö och så vidare. Och även Sverige blir etniskt mer internationellt hela tiden. Men min huvudpunkten här, liksom jag sa det i början, att allt samarbete pragmatiskt och så vidare, att det är bara bra. Men finns det någonting synergi att vinna genom att slå staterna tillsammans? Och där, som jag hade huvudfrågan är att hur delar man makten och hur människorna i olika delar av det nya riket skulle känna sig att de är representerade och så vidare. Vad är nyttan att ha liksom två huvudstäder, Stockholm och Helsingfors, i jämförelse att vi har två stater som är skilda i nära samarbete som har två huvudstäder? Och kanske en synpunkt mer att om det här liksom idén är liksom svaret för hur världen runt om oss förändrar och hur maktblockerna utvecklas, att är Finland och Sverige tillsammans som en stat tillräckligt starka att möta till exempel geopolitiska hotet från öster? När vi anslöt oss till NATO till exempel, försvarsbundet mellan Finland och Sverige, det lyftades fram som ett alternativ, men det hade liksom inte, man trodde inte på att det är tillräckligt svårt. Att även i en sån situation, det är frågan om maktbalansen i bredare sammanhang i Europa och i världen.
Jag skulle vilja fråga Dick Harrison här. Ja. Finland som inte haft tillväxt på 17 år, över 1300 km gräns mot Ryssland. Och vad ska ni med oss till?
Ja, jag ser ju det här som en visionärt perspektiv. Just nu så har den här typen av frågor dykt upp eftersom hela världen har kullkastats. Vi kan inte räkna med USA längre. Europa har blivit viktigare. Ryssland har blivit hotfull. Det är därför det diskuteras idag. Min vision är längre. Jag ser framför mig en situation där vi genom mycket mer sammanvävda ekonomier, mycket mer gemensamma beslut över de nuvarande gränserna kan få synergieffekter inom socialpolitik, ekonomisk politik, försvarspolitik på ett sätt som två av varandra åtskilda stater inte kan få. Och det finns ingenting där som säger att man måste sluta med Sverige och Finland. Jag kan mycket väl tänka mig lägga i Norge, Danmark och Island också. Min poäng med Sverige och Finland är att det är lättare, för där är likheterna mycket, mycket större. Sen kommer då sådana här praktiska frågor som hur gör man med statsskicket? Hur gör man med valen? Finland har en, även ur ett globalt perspektiv, ovanligt stark presidentmakt. Alexander Stubb är mycket starkare än presidenten i Indien, Tyskland, Israel och så vidare. Detta är en fråga som man diskuterar när man kommer fram till de kosmetiska frågorna. Vilken makt vi vill lägga hos en folkvald representant som sitter ensam? Och det här är ju, som finns viljan, går detta att lösa. Sverige har en kung som är maktlös, Finland har en president som är stark. Och det är just det här, samma sak som hur gör man på lokal nivå. Min poäng är att här finns det modeller alla redan som fungerar utmärkt. Vi har förbundsstater, vi har Bundesrepublik Deutschland, vi har United States of America, där man har på ett fungerande sätt sett till att skapa maktdelning mellan regional nivå och central nivå. Huvudstadfrågan, alltså det här, precis som flaggfrågan, menar jag att det här nationalismens spöke visar sig på ett olyckligt vis tydligast. Personligen för mig spelar det ingen roll var huvudstaden ligger. Jag kan lätt tänka mig att man bygger ut Mariehamn till huvudstad i mitt.
Eller Åbo kommer säkert att föreslås också.
Eller Åbo, jättebra.
Jag tror att det finns många som inte tänker det just nu att det ska vara Åbo. Ja.
Ja, men jag vet ju att så fungerar väldigt många nationalistiskt tänkande människor på gräsrotsnivå inte. Mm. Och då kan man finna temporära lösningar som tillfredsställer båda parter. Genom att låta kungen sitta i en stad, presidenten i en annan, och så har man gemensamma möten i en stor riksdag som kan turnera mellan två städer eller i en tredje. Det här, menar jag, sådana här frågor kommer att hamna i fokus på ett olyckligt vis eftersom vi fortfarande tänker mer i nationalistiska termer än i visionära termer. Vad vi faktiskt kan vinna på att utgöra en större helhet. Och alla undersökningar som har gjorts av den här typen av samgåenden, övernationella och nationella, visar på att när du medvetet börjar sätta dig i samma båt så blir det effekter. Kol- och stålunionen blev EG, EEC, EU och så vidare då. Och de effekterna, inte minst ur försvarspolitiskt perspektiv, sänder signaler till omvärlden och alstrar trygghet.
Om vi funderar på hur Finland och Sverige anslöt sig till Europeiska unionen, det var liksom svaret för den tiden, sen 90-talets globaliseringen. Mm. Men även då, det var liksom människor som, och politiker som erbjöd en nordisk väg att inte ansluta till Europeiska unionen, att istället ha Nordisk unionen. Men även då, det var nästan klart från början att Norden var inte alternativet till att anpassa till globaliseringen och större internationella utvecklingar. Jag undrar om det skulle nu vara på annat sätt. En annan sak, jag själv...
Jag svarar gärna på det.
Ja. Ja, men jag hänvisar till den... Jag skulle kommentera bara den där frågan om presidenten. Att jag brukade skämta att det skulle passa mycket bra att vi har ett personalunionen med Sverige och vi kunde ha Victoria som drottning här. Min motiv där var att jag var trött och vi skulle komma bort från det eviga presidentspelet som vi har i Finland. Men under de senaste åren man har sett att det kanske finns någon nytta att ha ett president också.
Ja. Pratar vi nu om det som kallas Nordek också eller går vi ännu längre tillbaka? För det fanns ju den här idén om att man skulle på Norden skulle gå samman. Men det föll väl också, det var också väl en del av finlandiseringen också att Urho Kekkonen och Sovjet, eller hur var det att det här förslaget föll?
Det har funnits många förslag att binda ihop Norden på olika sätt och de har alla fallerat eftersom Norden består av små svaga länder som har haft nationella särintressen. Du hade på 40-talet en idé som Hans Hedtoft i Danmark lanserade och som Tage Erlander i Sverige hoppade på om att ha ett nordiskt försvarsförbund. Där fick inte Finland vara med för det förbjöd Stalin. Norrmännen ville inte vara med för de tänkte att nej, vi vill inte styras av svenskarna igen. Precis. Eller av danskarna. Mm. Och sådana här särintressen har gått in hela tiden. Naturligtvis kan Norden inte konkurrera med NATO eller med EU eller med FN. Vi talar om en regional planhalva. Men vi måste blicka framåt. Och det står helt klart att Norden som global aktör och som europeisk aktör blir starkare om det är 25 miljoner människor eller 30 miljoner eller bara 15-16 som är Sverige Finland än om vi står separata. Det innebär att vi får en starkare röst och detta skapar trygghet och det skapar framåtsvisioner. Ekonomiskt sett, så om vi nu talar Finland om mindre tillväxt än Sverige. Sverige ligger efter på andra plan. Finland är mycket starkare militärt, inte minst vad gäller marktrupper än vad Sverige är. Sverige å andra sidan är väldigt bra flygvapen industri och så vidare. Då allt detta kommer per automatik att fasas ut och hjälpas åt mellan länderna om man bygger starkare band. Och det görs lättare i ett statsförbund än om man ska göra det som internationella partners. Så jag ser alltså långsiktigt stora vinster om vi väljer att låta den provisoriska utopin få en liten chans i diskussionerna.
Vill ni komma igen där?
Jag bara tycker att det här försvarsaspekten och militära aspekten, det händer redan nu. Vi utvecklar den där, vi har gjort det för under senaste 15 år ganska kraftigt och nu det händer inom NATO. Att liksom, vad är den extra som ett statsförbund eller ett gemensamt stat skulle erbjuda där. Sen där är en fråga, en evighetsfråga, att på sätt och vis ur Sveriges synvinkel Finland eller område som nu är Finland har alltid varit ett buffert mot öster. Och här har vi liksom otroligt stark reserv och så vidare, och Sverige har inte männen, så skulle det enligt den där gamla stilen Finland fortfarande ge soldater till flygfältet och Sverige ger teknologin. Okej, det här funkar, men inom NATOs ramer tycker jag bättre än att sen som ett gemensamt stat, man borde liksom fundera, ska svenska unga man göra militärtjänst i Finlands östgräns? Mm. Är det realistiskt?
Ja, det tror jag absolut. Just nu så ligger svenska brigader i Lettland. Mm. Och svenska flygvapnet är Baltikum också. Detta ser jag som en ganska självklar utveckling, även om Sverige och Finland förblir självständiga nationalstater i förhållande till varandra. Men alltså, jag tog upp försvar som ett exempel, för det är det som gör att det diskuteras idag. Men min poäng är egentligen att vi måste kunna blicka framåt ytterligare. Mm. Jag vill gärna poängtera min synpunkt här som svensk. För svenska i gemen är tyvärr genuint ointresserade av omvärlden. I synnerhet den europeiska omvärlden. De flesta svenskar vet säkert inte vad kungarna och presidenterna heter i Tyskland, Finland, Sverige. Jo, i Sverige, men Norge och Danmark. Mm. Så har det varit länge. En stockholmare är tämligen ointresserad av Göteborg också. Vi har varit väldigt lokala och regionala. Med ett undantag, och det är USA. Svenskar är mycket mer intresserade av USA än av Norge, Danmark, Finland och Tyskland fram till de senaste åren. Nu håller det här på att ändra sig mycket abrupt, en mycket tydlig förändring. Och det innebär att vi har kommit in i ett nationellt sökande som vi inte varit med om på säkert över 100 år. Och där måste, det är mycket tydligt i svensk media, så måste vi hitta någon sorts ny identitet. Vilken är den mest naturliga och den som vi snabbast eller på mest effektiva sätt kan få en starkare hemmabas i? Ja, det är inte Europa, för vi har mycket mer gemensamt med Finland och Norge och Danmark än vi har med Grekland, Ungern och Spanien. Så börja titta på din egen hemmaplan och se vad du kan göra där. Och när jag gör det så ser jag Sverige och Finland. Jag tror det finns få länder på jordklotet och så mycket gemensamt som vi.
Det kan jag fråga en, alltså det här som du säger om svenskarna också, är det någon slags historielöshet också, det här som vi kallar ibland fredsskadade Sverige, om den finns, kan man vara skadad av fred, men är det liksom grundar sig i det här att man inte är så intresserad av omvärlden förutom USA?
Framförallt så grundar det här sig att Sverige har inte varit i krig som nation sedan 1814, när Sverige besegrade Norge på 2-3 veckor. Sedan dess har det varit total fred, en effektiv opportunistisk fredspolitik där vi har kämpat till sista finne för att bevara vår gräns, som brukar det heta, och det är sant. Och det här har lett till att Sverige har inget nationellt trauma, inget Vietnamkrig, inget andra världskrig, ingen Quisling, ingen Hitler som vi behöver relatera oss till. Vi har kunnat glömma det förflutna, för vi har inte behövt göra upp med det. Nu håller stora delar av övriga västvärlden på att hamna i samma fälla, eftersom vi inte heller haft krig på väldigt länge. Och då blir det en kraftig identitetsförskjutning när plötsligt ett hot uppstår. Jag menar att det här kan vi utnyttja för att tänka längre framåt, skapa en vision. I första hand, som vi gör inom NATO, bygga ihop våra militära styrkor och inse sambandet. Jag menar ju att det här är bara början, eftersom vi har så fruktansvärt mycket gemensamt mer. Tittar du på finska företag i Sverige och svenska i Finland blir det ännu tydligare. Ja, men åker du till Avesta i Sverige så står det inte Avesta, utan står Outokumpu och så vidare då. Och det här är basen för något som kan utvecklas mycket mer effektivt inom ramen för en stat.
Jag skulle vilja utöver att vi samarbetar, båda nu är NATO-medlemmar, mer och mer samarbetar, utöver att ännu liksom binda oss närmare till varann, bli ett land då, eller igen till ett union i alla fall, vad är det som man kan göra då? Vilka fördelar får man då som inte vi får om vi bara samarbetar så som vi gör idag?
Ja, ta ett mycket tydligt exempel. Vi är båda två stycken välutvecklade välfärdsländer. mycket välutvecklade. Sverige och Finland är precis likadana där. Små marginella skillnader. Svenska ekonomin har traditionellt gått bättre på sistone. Finland har inte gjort det. Samtidigt så har vi en tradition att byta folk då och då. Särskilt många finnar har i olika omgångar över århundraden flyttat till Sverige. Bygger vi ihop länderna och satsa på just den punkten så får vi en rörligare ekonomi, rörligare arbetsmarknad med investeringar och förflyttningar inom ett mycket större område och det kommer att gagna alla. Fråga vilken ekonom som helst så får man veta allt det här. Det är ett exempel. Så länge vi har nationsgränser är detta svårare för det är ett större hopp.
Mikko Majander.
För att ta ett konkret exempel på hur jag säkert kommer att bli bättre.
Först jag är ense, eller jag tror att det här vad har hänt nu under ett par tre år. Det är identitetspolitiskt en mycket större förändring för Sveriges självförståelse än i Finland där realismen i säkerhetspolitiken har ett starkt traditionen att i krisens stund man har sökt hjälp från där man kan få den som är trovärdig. Att liksom i 1941, det var inte Sverige utan Nazi-Tyskland som vi allierade med. Mm. Att sån typ av tänkande är djupt rotad in i Finlands historiska minne. Jag själv tror att det där förhinder som för ett statsunion eller gemensam stat med Finland och Sverige. Det är inte bara kosmetiska gentemot visioner som Dick Harrison talar om. Att jag tror att det blir också de här kosmetiska saker kan bli ett realistiskt eller en riktig styrka inom eliten och också speciellt inom folkmängden så att säga. Ekonomin, ja. Jag tycker att inom EU svenska och finska företag har sökt redan att sluta tillsammans, att anpassa sig till globala marknader, vare sig skogsindustri eller bank, olika banker och så vidare. Jag tror att det finns ingen hinder att utveckla den där aspekten redan nu. Men det som jag tyckte var mycket viktigt och helt ens med Harrison är den att liksom Norden borde och Finland och Sverige att jobba gemensamt att ha ett större röst inom det där europeiska strukturer och Europeiska unionen. Jag tror att det händer redan i NATO. Det är nu bara ett par år vi har varit där tillsammans. Men jag tror att deras röst är mycket viktigt om hur man planerar Nordeuropas säkerhet.
Jag skulle fråga så här då. Dick Harrison, du lyfter fram här att vi är liksom jämställda länder, Finland och Sverige. Ja. Sverige har inte övertaget, men vi har alltid liksom varit lillebror. Och ändå vi har kunnat liksom matcha eller slå er ju ishockey. Och ja, nu har vi Kai i Eurovisionen.
Jag skulle säga att vad vi absolut inte ska göra är att slå ihop våra ishockeylag.
Ja, precis. Okej.
Okay. No, alla andra ishockeylag i Sverige.
Okej, nu är det många som andas ut. Ja, precis. Ja. Men ja, med Finlands bilden har den... Den har ju väl inte alltid varit så positiv och du har blivit någonting av en ambassadör för Finland i Sverige. Är det inte så?
Ja, jag tycker genuint mycket om Finland. Annars hade jag aldrig föreslagit det här. Jag har ofta varit i Finland, jag har skrivit i svenska tidningar och jag har en gång varit kolumnist i Magma. Så jag är helt med på den linjen. Svenskans normala uppfattning av Finland är samma som uppfattningen av Norge och Danmark och Tyskland och Polen. Man vet kolossalt lite, man har inte varit intresserad. Det här håller på att förändras väldigt starkt nu av alltså konjunkturskäl. Och då ser jag ju en öppning för att visa på alla våra gemensamma linjer och värderingar. Jag skulle tro att om jag skulle gå ut på samma sätt i en svensk kvällstidning som i en finsk så skulle responsen mest blivit en gäspning. åtminstone förr i tiden, inte idag. Mm. Så vad jag egentligen ville med det här, det var att dra igång en medvetenhet om hur mycket gemensamt vi faktiskt har, hur mycket likat att vi tänker. Mm. Och det, alltså det första som dyker upp då, det är ju, ja men språket. Mm. Alltså tvångssvenskan i finska skolor. Ska vi ha tvångsfinska i svenska skolor? Ja, inte mig emot. Men det är också en sån här typisk nationalistisk invändning som dyker upp. Och vad jag syftar är att tänka långsiktigt bortom traditionell nationalism och visa på så mycket vi har gemensamt och bygga vidare på det. Mm. Och då är det så att gentemot omvärlden så bigness matters. Ju större du är, desto mer inflytande får du för dina värderingar och dina synpunkter. Och där har vi missat väldigt mycket möjlighet till att påverka, eftersom vi har pratat med 2, 3, 4 eller 5 röster och inte med en. Det där ser jag som en onödig dumhet i vår gemensamma historiska erfarenhet.
Jag skulle vilja fråga, nu ska jag inte säga vem, men jag vet Finlands svensk historia som sagt att Österbotten borde fortsätta att tillhöra Sverige. Vi skulle ha det bättre där. Här står jag i Jakobstad där majoriteten ser på Bolimumpa. Och så går vi 10 kilometer in i landet, där ser man på Pikkukakkonen. De Karlsson, har det här betydelse då? Är det bara svensk Finland? Eller vill du inlämna hela Finland i det här?
Ja, naturligtvis. Svensk Finland, ja, många svenskar vet knappt om att det finns, tyvärr måste jag säga. Alltså det händer att Stockholm försöker prata engelska på Åland. Mm. Skrattretande.
Ni säger Helsinki också.
Jag vet, visst är det dumt. Vänner till mig jag säger det. Men jag tänker mycket större än så. Mm. Finska är idag ett levande språk i Sverige. Det enda man behöver göra där är att stärka vissa förvaltningsrättigheter och sätta upp nya skyltar. Stockholm, Tokolma till exempel. På samma sätt som man har i Finland. Svenska och finska har fungerat i samma land sedan urminnes tid. Det finns alltså gammal finsktalande som urbefolkning i Nordsverige. Stora delar av Värmland och västra Sverige bebyggdes först av finskspråkiga innan svenskarna kom dit. Så jag ser den här etniska språkliga uppdelningen som en typisk nationalistisk 1800-tals skimär. Det fungerade alldeles utmärkt dessförinnan och man kan lätt sätta sig över det här med tolk eller med språkutbildning eller med tillåta båda. Mm. Så bort från gammaldags etniskt taggtrådstänkande och se de gemensamma visionerna. Mm. Alltså finskspråkig kultur har varit en del av Sveriges kultur sedan vikingatiden och ännu längre tillbaka. Finns kanske en och annan etnisk, okunnig, obildad figur som inte tycker det, men så är det. Och samma sak med svenska i Finland. Vi har så fruktansvärt mycket gemensamt att den här gränsen som man drar upp på 1809, sett ur långsiktigt historiskt perspektiv, så ser den ut som en provisorium.
Mikko Majander, om jag är Jakobstadsbo eller om jag bor i, vart ska jag säga, någonstans vid östgränsen. Ser vi olika på det här?
No, det är helt klart att genom språket och närheten, det är helt annan sak när man funderar Österbotten, svenskspråkiga Österbotten och, eller norra Savolax och så vidare. Mm. Men jag skulle nu bara hänvisa att jag är säker att jag är lika stor vän av Sverige och gillar den en dick är för Finland. Jag tror att här är frågan bara att genom vilka former den där närmande skulle vara ett bästa vad skulle ge bästa resultatet att närma de här två stater som är, eller två folk eller nationer som älskar att tävla i friidrott eller ishockey med varandra, men det är också ett tecken bara att man känner varandra viktiga i sådana kamp. Och det är självklart att det skulle inte försvinna om vi var i ett gemensam stat. Att sådana identitetsfrågor stannar. Men min fråga är bara det att den här formen att samarbeta, att man borde inte sprida den där spänningar och stridigheter in i folket på andra områden. Att jag är nog inte säkert att finsk kultur till exempel njuter en så stor boom i Sverige som alla brukar säga. Att om man tittar på finländska litteraturen till exempel som översättas till Sverige, det har inte ökat. Antal svenska resenärer i Finland är på lägre nivån än för pandemin till exempel. Att hur djupt det här finska boomen går i Sverige, hur djupt i samhället, jag är inte alls säker på.
Ja, Dick Harrison, är vi bara lite exotiska för tillfället?
Ja, nej, så är det ju inte. Alltså, det är svenskar som det är fel på här. Det ska vara lite drastiskt. Och samma sak kan jag kunna säga som Danmark och Norge. Svenskar är generellt sett inte intresserade av grannländer. Så har det varit vad gäller folk i allmänhet. Det här håller på att förändras när vi talar om någon sorts folklig intellektuell överbyggnad och större kulturströmningar. Eftersom Sveriges stora förebild, USA, håller på att inte försvinna, men blir starkt ifrågasatt. Och då blickar vi runt omkring mot omvärlden och försöker hitta en ny identitetspartner. Och för mig är Finland det självklara första valet. Och det är utifrån den här alltså, lite avantgardistiska hållningen som jag pläderar för den här idén, som jag inser inte är realistisk i nuläget. Och där tycker jag att vad som behövs är en väckarklocka. För svenskar i allmänhet. Finnar vet mycket mer om Sverige än vice versa. Så är det. Och där vill jag väldigt gärna dra igång en diskussion. Och jag är glad att vi gör det nu. För jag ser ju en framtid som ett oskrivet blad. Och att ha visioner som syftar till mer gemensamma värderingar, mer fred, större säkerhet och trygghet. Det är bra.
Skulle jag vilja fråga det här då, som president Niinistö sa att Ryssland nu visar sitt rätta ansikte också. Vi har ju ändå suttit fast i någon slags finlandisering. Nu gick vi med i NATO också. Var det här liksom någon slags, har Finlands bilden blivit annorlunda? Vi har också haft nu Sanna Marin som statsminister till exempel, Alexander Stubb som kanske är en ny annorlunda president. Dick Harrison, har vi blivit mera, har Finlands bilden ändrats? Har vi ändrats?
Ja, det har den. Absolut. Att Sverige gick med i NATO berodde uteslutande, vill jag säga, på att Finland gjorde det. Där var Finland den starka vägvisaren och jag vill mena att Finland hade rätt där. Och det insåg Magdalena Andersson och svenska etablissemanget också. Sverige då är en av de mest entusiastiska medlemmarna i NATO överhuvudtaget, tack vare Finland. Och det visar sig att så fort det blir en kris så visar sig det gemensamma identiteten direkt. Sen nämnde du Sanna och Alexander. Sådana här politiker blir till skillnad från alla andra politiker i Finland superkändisar i Sverige också. Så ja, det här har bidragit. Och det visar på hur lätt det är att få fram de här gemensamma normerna. Få fram närheten så fort du trycker på en knapp. Och det här, det handlar alltså att väcka gemensam identitet och värderingar ur en slummer. Och det har NATO-frågan och era två senaste statsminister och president verkligen gjort.
Det har varit två grundbilder av Finland och Ryssland i Sverige. Den andra är liksom vinterkrigets hjältenation som kämpar hårt mot Röda armén och sen kalla krigets finlandiserad bild av att Finland är liksom en springpojke för Moskvas ärende. Nu i dagens läge det är det där hjältenationen från vinterkriget som gäller.
Sista frågan
då. Absolut, ja, med rätta.
Ja, Dick Harrison, vad som händer nu, hur det här går vidare, beror det just på de här stora globala skeendena nu då? Hur?
Alltså det är alldeles för mycket i vår politik, och då menar jag alla länders politik, bestäms av tillfälliga konjunkturer. Någonting händer och så blir man rädd. Vi reagerar på fruktan och då reagerar vi på längtan efter trygghet. Så för mig är det här en lämplig tid för den här veckaklockan. Det hade varit, det är mycket smartare om man tänker långsiktigt. Inte bara rusta ner försvaret när det blir lite fred, utan ha det stabilt. Inte bara tänka nu ska vi vara rädda för ryssen, utan tänka 50-60 år framåt. Alltså försöker bygga in sina egna framtidsutopier. Och det är vi människor väldigt dåliga på. Och det, som historiker står jag mig på det här enormt, eftersom jag kan se hur många fel vi gör på det sättet. hur mycket vi dummar oss när vi egentligen har ett historiskt facit och vi borde agera. Stora, trygga demokratier är starkare än små, otrygga, svaga demokratier. Så jag ser framför mig en vision. Jag är lite småpessimist, jag tror inte jag kan övertyga alla. Men jag ser framför mig en vision där vi inser gemensamma värderingar och inser att har vi dem som en större nation så är vi tryggare. Vi sover bättre och vi kan skapa en bättre värld när vi är tryggare.
Tack så mycket historiker Dick Harrison. Tack så mycket Mikko Majander, docent i politisk historia. Tack för att ni deltog i Slaget, dagens debatt. Och tack till våra lyssnare.